Välkommen till The Making Of.
En podcast om hur världens bästa filmer kommit till.
Jag heter Stefan Bäckström Fogt.
Och jag heter Fredrik Hillbrand. Och i dagens avsnitt ska vi berätta om hur David Lynch fick idén till filmen som skulle bli stilbildande. Och hur arbetsron hos en sammansvetsad och homogen ensemble skulle komma att hotas av en oberäknelig Dennis Hopper.
Vi ska berätta om Blue Velvet. Tänkte att vi skulle börja det här avsnittet med en liten väderrapport ifrån David Lynch.
Good morning. It's August 8, 2022, and it's a Monday. Here in LA, a beautiful sunny morning. Very still right now. 68 degrees Fahrenheit, 20 Celsius. Today I was thinking about the song, I Only Have Eyes for You, by the Flamingos, from the year 1959. This afternoon it'll be going up to 90 degrees Fahrenheit, it's around 32 Celsius, and it looks like wall-to-wall beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Everyone, have a great day.
Och här är I Only Have Eyes for You av The Flamingos.
My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you.
Jag skulle vilja få den där väderleksrapporten uppläst av David Lynch varje dag. Ja, det var det här.
Ja, det vore inte så dumt. Ska vi kolla också vilket som är dagens nummer?
Det tycker jag vi gör.
Here we go for today's number. It's August 8, 2022. 10 balls. Each ball has a number. Numbers 1 through 10. Swirl the numbers. Pick a number. Today's number is 10.
Vi ska ju tillbaka till 1986. Och för oss svenskar så är 1986 förstås mest förbundet med mordet på Olof Palme. Och det har ju liksom varit ett sår som öppnades som aldrig egentligen skulle läkas. Och ett annat sår som öppnades och känns skrämmande aktuellt var en spricka som uppstod i kärnreaktorn i Tjernobyl efter explosionen där. Mm. Och båda begivenheterna har ju skildrats nyligen i serier på Netflix och HBO. Och på det storpolitiska planet var inte det här ett superdramatiskt år. Så jag har lagt fokus lite annorlunda den här gången och vi börjar med det här. Det här året tog tv-industrin nödlösningar till helt nya höjder. Här återuppstår nämligen Bobby Ewing i duschen. Och det visar sig att hela säsongen innan varit en dröm. Det här var naturligtvis inte planerat, men när Patrick Duffy slutade gick tittarsiffrorna ner. Så man fick helt enkelt övertyga honom om att komma tillbaka och så bara hoppa över allt det som hänt efter hans död och låtsas att det aldrig hade hänt. Det var... Ja. Ganska speciell nödlösning.
Ja, får man säga. Men det verkar ju inte vara någon som har brytt sig. Liksom. Bara Patrick Duffy är med igen. Så
ja, precis.
Problem.
Och det har, man får säga så här, det har inte bildat skola direkt heller. Det är ju inte så här att liksom i säsong 6 av Game of Thrones så bara, nej vänta nu, förra säsongen fanns inte liksom. Och det var också året då Maradona fick hjälp av Gud att göra mål mot England i fotbolls-VM i Mexiko. Och ett VM där för övrigt många av åskådarna också fick användning för sina händer eftersom vågen började rulla för första gången på läktarna. Ja, och så är lite annat då som Haleys komet som flyger runt, Oprah Winfreys show börjar rulla, Fantomen på Operan har premiär och en av mina favoritskivor, Peter Gabriels So, kommer ut i maj 1986. Mm. Så den sista ganska lustig och oväntad begivenhet måste jag klämma in här, och det är ett världsrekordförsök i att släppa ut störst antal ballonger i luften samtidigt, och det skedde i okay. Cleveland, och det här var stadens försök på att gräva sig ur det hål de befunnit sig i där det skrattats åt dem länge. Cleveland Balloon Fest skulle återupprätta heden till staden. Så det kräver ju många månaders planering, en otrolig mängd frivilliga att fylla de här 1,5 miljonerna ballongerna med helium så att de kan flyga iväg. Och stämningen i nyhetsstudion är på topp när de går runt och intervjuar frivilliga som går runt med plåster på fingrarna efter att ha slitit ut sina händer.
Ladies and gentlemen, live from downtown Cleveland, it's Big Chuck and Little John in front of the biggest happening around.
Och begeistringen når sitt absoluta klimax när ballongerna släpps iväg och stiger mot himlen.
Here they go. Away, lift off.
Amazing. And the fan is up, and there they go, John.
The Guinness Book of World Records has just been broken in Cleveland. Over 1,500,000 balloons going up in the air at this very, very moment. Look at the cloud billow. We did it!
We did it, John! There it goes! It's completely covering the terminal tower.
Och alltså, det ser verkligen inte klokt ut. Alltså, 1,5 miljon ballonger är jättemånga ballonger.
Alltså, hela himlen måste ju ha varit full.
Ja, men det är som en sån där massiv korv som liksom täcker hela stadshustornet innan de driver iväg vidare. Och det visar sig så att vinden har vänt på ett litet olyckligt sätt och merparten av ballongerna hamnar då i Kanada. Och där utöver så hamnar liksom hundratusentals ballonger i olika sjöar. Och i en av sjöarna ska ett räddningsarbete igång för att söka efter två fiskare som ramlat ur en båt. Men det är otroligt svårt att hitta något i den där vattenytan på en sjö där det ligger 250 000 färgade ballonger och flyter. Så de där människorna drev i land döda då några dagar senare. Och ballongerna förorenade flera sjöar i åratal framöver. Och innan du började bläddra då i ditt tummade exemplar av Guinness rekordbok så måste jag säga att Guinness aldrig erkände rekordet, så det blev aldrig något.
Till och med det.
Till och med det.
Ja, stackars Cleveland.
Alltså, sådana saker kunde alltså hända i 1900.
De hade otur när de tänkte. De körde inte liksom tanken hela vägen.
Men det är lustiga, just alla de där... Alltså de hade hållit på från mars, alltså 4 månaders fulltidsarbete för att slå ett världsrekord som misslyckades. Och det enda som hände var att allting blev förorenat. Liksom.
Mm.
Ja. Mm. Men vad ska vi säga om Blue Velvet? Varför just Blue Velvet när det finns så många andra David Lynch-filmer man skulle kunna göra? Och kanske
ja,
kommer
det finns ju väldigt många andra filmer också.
Ja. Ja.
Nej, jag vet inte, men... Ja, men eller det vet vi visst. Det är ju verkligen en favoritfilm. Och det är ju liksom den filmen som skapade David Lynch, kan man ju säga.
Precis, och det blir ju väldigt tydligt tycker jag när man tittar på det nu. Alltså det här är ju liksom nyckeln till hela hans karriär på något sätt.
Ja, ja men verkligen. Det var ju här det började, kan man säga. Även fast han hade gjort en hel del film innan. Liksom. Så,
ja. Nej, men det var en definierande film för hela David Lynch-karriär.
Mm. Jag har ju sett den här filmen så himla många gånger, men det var väldigt roligt nu. För det var några detaljer som jag inte hade fäst mig vid liksom tidigare. Som jag tyckte var ganska spännande. Jag vet inte om du tänkte på det, men för vi såg den igår båda två.
Ja.
när de säger att Isabella Rossellini då, att hon bor, eller Dorothy då, bor ju på 7th floor.
Ja.
Och sen så visar de en byggnad på, som är 3 våningar hög.
Nej, det tänkte jag faktiskt inte på.
Nej, det är väldigt lustigt. Jag undrar ju liksom om det var så att David verkligen ville ha just den byggnaden. Den är ju rätt fin fasad liksom och sådär, men det är ju väldigt märkligt.
Ja. En annan sak som jag tänkte på som var väldigt, väldigt lustig, det är när han åker omkring och smygfotograferar. Då har han liksom placerat en kamera i en skokartong med någon sån här anordning.
Ja, just det, som med en fjärrutlösare. Alltså
ja, fjärrutlösare. Och så måste han dra ifrån liksom en liten lucka på den där skokartongen innan han tar bilden.
Ja.
Men det känns ju lite onödigt omständigt att liksom ha det där uppe på.
Han sitter där i bilen, han kunde lika gärna bara ha en kamera.
Ja, precis. Liksom. För att de ser någon som åker omkring med en skokartong uppe på. Ja, nej, det var väldigt det var lite lustigt faktiskt.
Ja. Jag tänkte på en annan sak som var också väldigt märklig, liksom i du vet han Frank då, eller Dennis Hoppers karaktär, har ju ett liksom någon form av rövgäng som han åker omkring med,
ja.
Liksom så här, de här. Och en utav de här är ju liksom Jack Nance, är med, alltså han som spelade i Eraserhead då.
Ja, just det.
Så, men han har ju nästan inga repliker, utan han går ju bara omkring och ser märklig ut liksom där.
Ja.
Och sen så det enda han säger är typ så här: "My name is Paul."
Ja, eller någon 3 gånger.
och sen så i slutet av filmen, i epilogen liksom, då står han ju och grillar där med Sandys pappa. Då säger han ju liksom "I'm much better now" eller något sånt där.
han
har liksom repat sig.
Han
har liksom lämnat Franks gäng då liksom, och är nu med polisen istället liksom.
Ja, det kanske finns nyckeln till det där i The Edit Room Floor, men det kommer vi ju komma tillbaka till. Men det lade jag inte märke till att det var han.
Nej.
Som stod där.
Nej, det var märkligt alltså.
Ja.
Ja, men i avsnittet om Dune då, så berättade vi om David Lynch resa fram till liksom hans version av Dune, och det är ju precis där vi lämnade honom då, och vi plockar upp honom här igen då, kan man säga. Och Dune hade ju premiär den 3 december 1984, samma helg som en annan klassiker. Kan du lista ut vilken?
84, nej, det kan jag väl inte. Sådär.
En helt annan typ av klassiker som kanske var lite större, kan man säga.
Nej, jag har ingen... nej.
Nej, Beverly Hills Cop, snuten från Hollywood.
Jaha!
Ja. Dune hade ju då en budget på $40 miljoner och spelade ju in då 30. Och medan snuten i Hollywood hade en budget på $13 miljoner och spelade in $316 miljoner. Så Dune blev ju formligen mosad av snuten i Hollywood. Det var ju den som alla kom till biograferna för att se, och all merch som man hade tagit fram då från till Dune stod ju där i sina montrar och samlade damm, medan alla 12-åringar gick och såg Hollywoods hetaste nya namn, Eddie Murphy förstås.
Mm.
Så gick det med Dune. Och det var ju samma sak då som för William Friedkin, hans uppföljare till Exorcisten där då, Fruktans lön, hade ju premiär samma dag som Star Wars-filmen,
ja,
första
det.
Star Wars där. Så kan vara jobbigt se publiken ringla sig till biograferna för att se en helt annan film.
En helt annan film än den segern. Ja, det där är knepigt alltså.
Dune hade ju varit en enorm möjlighet för Lynch att få bygga upp ett universum som kunde få växa under en hel rad av filmer. Men det var ju inte hans typ av film. Det var ju inte hans grej att stå där med walkie-talkie och megafon och regissera 100-tals statister.
Mm.
Och det universum som han gestaltade var ju inte heller hans eget. Så redan innan premiären visste Lynch att han ville vidare. Och i augusti 1984 utannonserades Blue Velvet som David Lynch nästa film. Och under pressturnén då för Dune så började Lynch ge vinkar om vad den skulle handla om. Jag vill göra filmer som utspelar sig i Amerika och som tar folk till världar dit de aldrig skulle färdas. Jag vill ge dem en uppsättning bilder och ljud som de inte skulle kunna få på något annat sätt. Jag vill ge dem resor in i djupet av deras inre. Och Blue Velvet skulle ju bli en hel omvändning gentemot Dune. Det skulle bli en personlig film.
Ja.
Så här i retrospekt så faktiskt den enda utav David Lynch-filmer som är uttalat självbiografiskt. Märkligt nog. Men Fredrik, ska vi ta lite torra fakta om Blue Velvet?
Ja, låt oss göra det. Blue Velvet hade premiär i oktober 1986 och filmen handlar om den unge mannen Jeffrey som återvänder till sin idylliska hemstad för att hjälpa sin plötsligt insjuknande pappa. Väl där hittar han ett människoöra i ett gräsområde och han lämnar in örat på polisstationen och får senare information om utredningen genom poliskommissariens dotter Sandy. Jeffrey och Sandy är nyfikna och försöker lösa fallet som Lasse-Maja ungefär. Men där slutar väl likheterna. Det tyder på att den vampiga och bedagade nattklubbssångerskan Dorothy Valens på något sätt är involverad. Och det unga paret involverar sig i fallet och börjar spana på sångerskan och hennes bekantskapskrets. Och det visar sig vara en brokig församling där den sadistiske, våldsamme galningen med väldigt starka moderskomplex, som man säger, Frank, har en stor plats. Och det unga paret dras in i en våldsam och brutal värld och bidrar även till sist till lösningen på mysteriet med örat. Det unga paret spelas av Kyle MacLachlan och Laura Dern. Nattklubbsångerskan Dorothy spelas av Isabella Rossellini och sociopaten Frank Booth gestaltas av Dennis Hopper. David Lynch har skrivit och regisserat filmen. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. Det var när en 17-årig David Lynch lyssnade på Bobby Vintons låt Blue Velvet släppt 1963 som han fick den ursprungliga idén till filmen. Men Blue Velvet är ju både en låt och en form av struktur eller konsistens. Alltså velvet betyder ju sammet. Det tillsammans med ett par bilder blev utgångspunkten. Röda läppar, en grön gräsmatta. Så det var från början något abstrakt som berättelsen kom ifrån. Lynch hade ju nu med Eraserhead blivit kallad för surrealist, men vid den här tiden så hade han ju inte sett särskilt mycket surrealistisk film. Han kom ju inte från filmvärlden från början som vi vet, utan gick ju på konstskola och gick från konstverk till konstfilm kan man säga. Och det enda surrealistiska film som Lynch hade sett vid den här tidpunkten var ju den som alla har som sin första surrealistiska film skulle jag tro. Den andalusiska hunden av Louis Buñuel och Salvador Dalí. Och det finns en hel del likheter med den filmen, med Blue Velvet då, så att säga. Som exempelvis en hand som kryllar av myror i den andalusiska hunden då, och ett avskuret öra som ligger i gräset och kryllar av myror i Blue Velvet så att säga. Som ju är navet för den berättelsen. Mm. Ja, Lynch var ju verkligen konstnär med stort K i början av sin karriär, eller ja, det är han väl egentligen fortfarande. Hans kortfilmer var ju små surrealistiska verk där han blandade animation med live action. Och de ligger alla på YouTube för dem som vill fördjupa sig i det. En del av dem då, som Alphabet till exempel, tycker jag nog ger lite ledtrådar ändå till hans senare karriär. Och framförallt ljudbilden är väldigt suggestiv och lynchaktig kan man säga.
Please remember you are dealing with a human form.
ABC! ABC! ABC!
Och sen finns det också en röd tråd i förvrängda ansikten. Ansikten som är liksom tejpade eller överdrivet sminkade och dockor utan ansiktsuttryck och så vidare. Och det går igen i hela hans karriär. Redan från både Alphabet och Absurd Encounter with Fear och sen vidare då till Eraserhead, Elefantmannen och Blue Velvet också inte minst. Mm. Och Isabella Rossellini karakteriserade ju också sin roll som en trasig docka, så att det är ju någonting som återkommer. Men de här första konstfilmerna är ju ofta ganska skrämmande små filmer och han har ju fortsatt genom hela livet att göra absurda kortfilmer, så att jag tror nog att han liksom betraktar det som någon form av passion eller hobby som han gärna vill hålla fast i.
Verkligen, det är ju också en fråga om pengar säkert.
Ja, så kan det säkert vara.
Det är dyrt att göra film, så det är billigare att göra kortfilm.
Ja.
Men ja, men som sagt då, Blue Velvet har ju sitt eget universum också, sin helt egen typ av surrealism, och det kommer vi återkomma till. Här är David Lynch förresten.
You can be shooting the inside of a dead cow in close up, and if you didn't know it was the inside of a dead cow and you enlarge the photo and put it in a room, people could say this is just so beautiful.
David Lynch has this mind that goes into the darkest depths of civilization in his mind, but yet on the outside as a person he's a Jimmy Stewart.
Avslutningsvis så fick vi höra Frank Caruso, producenten till Blue Velvet, som liknar David Lynch vid skådespelaren James Stewart. Och det är ju faktiskt en liknelse som jag faktiskt har tänkt på innan jag hörde honom säga det. För som ung då, vid tiden för Blue Velvet och även tidigare, så var ju Lynch otroligt lik James Stewart i utseendet. Ja. Och så har han ju en hel del av den här helylle karisman också som James Stewart kanske inte var ensam om att ha på 50-talet. Men som sagt, den är ju applicerbar på Lynch. Han är ju väldigt helylle.
Ja, han pratar ju som en scout helt enkelt.
Alltså. Ja, precis. Och han har varit scout när han var yngre.
Ja, han har också varit scout. Men vi kommer in på det senare. Men han är ju verkligen... Ja, det fanns ju ingen på 80-talet som pratade på det sättet som han gjorde.
Nej, så verkligen inte. Ja. Man kan väl kalla honom då för en Jimmy Stewart då, som beundrar skönheten av insidan på en komage och som på fritiden dissekerar kycklingar tillsammans med sin 8-årige son och tar närbilder på organen med en polaroidkamera. Det är David Lynch. Ja, men Lynch fick sin första idé då till Blue Velvet redan på 70-talet innan han gjorde sin debutfilm Eraserhead. Och vid sidan av det redan nämnda så handlade det också om den mer konkreta idén om ett öra som låg på ett fält. Jag vet inte varför det måste vara ett öra, förutom att det måste vara en öppning in till en kropp. Ett hål in i något annat. Örat sitter på huvudet och går rakt in i hjärnan, så det kändes perfekt, sa Lynch i en av intervjuerna på filmens pressturné. Och så finns det den här journalisten då, David Foster Wallace, som sa följande: att medan Quentin Tarantino är intresserad av att se någons öra bli avskuret, så är David Lynch intresserad av själva örat.
Ja, men det kan vara en ganska begåvad betraktning om skillnaden på de två liksom.
Ja, utöver ett öra då och sammet och en 60-talslåt, så hamnade ju idén då om Lynchs fantasi om att smyga in i en flickas sovrum och betrakta henne över en natt, precis som Jeffrey gör i filmen. Och den där mångsidigheten som fångas så otroligt bra i filmen. Mm. Det är liksom åtrå, skuld och rädsla på en och samma gång. Blue Velvet är ju ingen uttalad period piece eller historieskildring. Men man tänker ju på den som att den utspelas på 50-talet. Inte minst genom liksom anslaget på filmen. Men det finns ju element som är mera 80-tal också. Som exempelvis då Jeffreys hål i örat. Samma om man ser till bilarna, så är det ju en blandning faktiskt. Men 50-talsinslagen är ju tydliga och influerat då utav Lynchs egen barndom. Det är alltså att Amerika innan 60-talet, innan allt föll samman. Det är drömmen om den här fläckfria småstaden, the girl next door, framtidstro och optimism. Det var så Lynch växte upp som presbyterian och pojkscout. Kyle MacLachlan spelar hans alter ego Jeffrey. Deras utseendemässiga likheter kommer ju väl till pass här också. Och Jeffreys föräldrar porträtteras precis som Lynchs egna. Lynch växte upp i det här fläckfria samhället och önskade sig att hans föräldrar skulle gräla någon gång. Visste du förresten att David Lynchs mamma, hennes flicknamn var Edwina Sundberg?
Nej, alltså
hennes föräldrar kom från då Sverige och Finland.
Jaha.
Den här städade omvärlden då, och drömmen om egentligen dess motsats går in i Lynchs senare liv. Som den medelklassamerikan han var, så började han på en välrenommerad konstskola i Salzburg i Österrike alltså. Och det är ju en otroligt städad stad inramad av snötäckta bergstoppar. Avsaknaden av svärta passade inte Lynch, så han hoppade av skolan och hamnade så småningom i ett av Philadelphias mer slummiga områden. Han hade då kommit så långt ifrån Salzburg som det gick att komma.
Ja, vi pratade ju om det här i avsnittet om June när vi var inne på också. Att det var en fantastisk inspirationskälla från den här farliga slummen som han sedan då skulle bo i när han gjorde Eraserhead. Men han var ju, som du säger, han var ju otroligt fascinerad av 50-talet. Och det är väldigt speciellt där att den är tidlös på det. Alltså de går ju, framförallt tjejerna går ju i, verkligen i 50-talskläder. Ja. Men bilarna, det är lite så här om vartannat. Det är några som är 80-talsbilar och andra som är 50-talsbilar. Och sen använder de kassettband. Och jag tänkte, fanns det kassettband på 50-talet? Och det gjorde det inte. De kom 63. Jag var tvungen att kolla upp det där. Så att det fanns, alltså, han har ju tagit någonting. Det är inte någon uttalad tid, utan det är mer någon form av tillstånd än det egentligen är en fysisk tid, eller vad man ska säga.
Ja.
Men jag tror att det finns någon form av fascination förbundet med att gå tillbaka ungefär 30 år i tiden och intressera sig för det. Och jag, alltså när man börjar liksom utöva konst av olika slag. Och jag vet inte om det handlar om någon form av nyfikenhet för det som hände under ens föräldrars generation. Eller man har en tendens att intressera sig för tiden kring sin egen födelse och de första liksom åren när man har minnen och sådär. Eller om det är så långt man mäktar med att gå tillbaka i tiden helt enkelt. Det känns överskådligt. Men om vi tittar på filmer från 80-talet som handlar om 50-talet, så kan vi nämna Hairspray, Dirty Dancing, Stand By Me, La Bamba och Döda Peters sällskap. Av filmer som vi redan nämnt innan i podden då, Peggy Sue Got Married och Porky's.
Så det fanns och inte att förglömma förstås Tillbaka till framtiden.
Ja, tillbaka, ja visst.
Ja, det var uppenbart kanske.
Ja, så det fanns helt klart en fascination för den här perioden. Och dessutom är regissörerna från ovanstående filmer då, alla födda i slutet av 40-talet eller början 50-talet. Men jag vet inte om jag som teorin håller hela vägen, men jag tycker i alla fall att det finns spår av det som pekar på att det gör det. För att på 90-talet då var ju alla liksom väldigt fascinerade av Beatles och Doors och Stones och Dylan och sådär. Så att det var väldigt mycket 60-tal som var populärt på 90-talet. Och sen var det ju så att USA under 80-talet hade den här filmstjärnepresidenten då, som skulle ta landet tillbaka till traditionella värden och som också personifierade 50-talet. Som ju var Ronald Reagans storhetstid som skådespelare. Och jag såg en intervju med David Lynch, han var ju väldigt förtjust faktiskt i Ronald Reagan. Han tyckte det var kul att ha en president som var liksom som var en filmstjärna. Efter det har han blivit demokrat, fast som han säger, han gillar inte att de har infört förbud mot rökning. Så att han har så här ambivalent förhållande, ja, som han har till allting, tycks det vara. Liksom. Men han var väldigt, väldigt fascinerad av 50-talet, för att det var liksom tiden mellan två stora krig och landet var ganska enat. Och det fanns en väldig optimism och framtidstro i USA den här tiden.
Liksom. Mm. Ja. Nej, men jag tror att du har rätt. Och Blue Velvet är ju en uppväxtskildring på så många olika sätt. De här sprakande färgerna och monstren som kommer fram på natten och fascinationen kring sex. De verkar liksom filtrerade genom ett barns ögon, kan man säga. Dorothy liksom som en modersfigur att skydda och älska. Frank då som en skrämmande patriark som vill ta ifrån henne ifrån honom. Och Lamberton också, där berättelsen utspelas, ser ju ut som tagen från ett vykort.
Ja.
Och det är också barnets syn på en stad. En stad hämtad ur en liksom som en bilderbok då, med brandbilen och ambulansen och polisstationen, skolan, kaféet, affären och så vidare. Det finns också karaktärer som har försetts med barnets etiketter som vi känner igen från Twin Peaks också, som The Well-Dressed Man eller The Blue Lady eller The Yellow Man. Eller de här naiva monologerna om kärlek och ondska etc. Det är som sagt, som jag nämnde liksom, de flesta tänker nog på Twin Peaks när man hör de här elementen. Ja. Men det var ju här det började.
Ja, visst, det är ju så otroligt naivistiskt liksom, eller naivistiskt, det är väldigt naivt. Det, och det får lov att vara naivt. Liksom. Det som du säger, det är som är genom ett barns filter på något sätt. Liksom. Ja. Varför finns det ondska i världen? Det är en otroligt konkret och barnslig fråga att ställa sig. Liksom.
Mm. Ja, och det är ju en sorts förklädd uppväxtskildring kan man säga. Det är ju också en förklädd surrealistisk film. Och den här förklädnaden då som de har dragit över den är ju den utav en erotisk thriller eller en film noir då, som är lättare att sälja säkert.
Ja, visst. Alltså film noir betyder ju bokstavligt talat svart film, och det myntades i Frankrike om en viss typ film från Hollywood från 40-talet. Och film noir-filmer är väldigt inspirerade av den tyska expressionismen. Och det är såklart svartvita filmer som allt var på 40-talet. Men med väldigt liksom hög kontrast i bilderna då, med mycket svart i helt enkelt. Och innan vi går vidare med att definiera film noir så tänkte jag att jag måste säga att jag med nöje läste följande formulering på Wikipedia. Whether film noir qualifies as a distinct genre or whether it's more of a filmmaking style is a matter of ongoing debate among scholars. Så den frågan jag ställer mig tillsammans med så många andra scholars är om huruvida film noir är en genre eller om det är ett stilgrepp.
Ja.
Ska vi till det igen?
Jag skulle
nog
hävda att det är en genre. Nej, men det är såklart en massa stilgrepp, men det finns ju massa innehållsmässiga saker i film noir. Som, det går ju inte bara att säga att liksom, djupa skuggor och liksom, stora kontraster i fotot där.
Nej.
En film noir, utan det är ju mycket mer än så.
Ja, visst är det så. Men det, om man tittar på spektret över liksom film noir, framförallt den senare postfilm noir, eller om man ska säga senare film noir, då kan man naturligtvis diskutera vissa filmer om de är, om det finns en genre gemenskap eller om det mest är ett grepp. Liksom. Men 40-talsfilmerna, då är det definitivt en genre. För det man oftast refererar till när man pratar om film noir är ju filmer med väldigt speciell slags dialog. Alltså ofta korthuggen, kärv, sådär. Och kvinnor är inte sällan femme fatale. Och det började ju även under det tyska expressionismen då, där Marlene Dietrich blev en stor stjärna. Och man ska väl också säga det att det var ju väldigt många tyska konstnärer, skådespelare och regissörer som kom till Hollywood under 40-talet. De flydde ju kriget då. Och bidrog ju förstås till det här uttrycket i Hollywood. Och utöver det där expressiva fotot och den kärva dialogen så är det ju i Hollywood-filmen ofta en manlig voiceover som tar med åskådaren genom sin berättelse. Och det är ju inte sällan psykologiska skildringar som packas in i en slags crime-historia, men där plotten egentligen inte är det avgörande. Alltså det är inte hjältar som begår stordåd, men mer plågade själar som dras in i en kriminell situation där komplicerade kvinnor ingår. Och det är väl kanske framförallt i det perspektivet vi kan referera till Blue Velvet som en film noir-film. Och dessutom sitter ju hans mamma hela tiden och tittar på tv och ser film noir-filmer.
Ja, just det.
alltså Jeffreys mamma i filmen. Ja. Och så är ju film noir väldigt ofta melodram. Och tittar vi på Blue Velvet från det perspektivet så är det ju en film om en ung man som vid tillfälle hamnar i en kriminalhistoria tillsammans med en ung oskyldig kvinna, samtidigt som han dras till en farlig, destruktiv äldre kvinna. Och så slutar det med att de löser brottet, den manliga huvudkaraktären väljer den oskyldiga unga kvinnan och tillsammans frågar de sig varför det finns ondska i världen. Så att det är ju verkligen en melodram också.
Mm.
Och om man tar bort de där grafiska skildringarna av liksom våld och sex så kunde Blue Velvet i princip lika gärna ha gjorts på 50-talet. Liksom.
Nej, verkligen. Jag är också lite inne på, jag tänker på film noir, är det ju också en sorts förhållning till världen, eller hur? Det är ju liksom en ganska ond värld som hjälten, som ofta är en romantiker, befinner sig i. Liksom.
Ja, det kan man säga.
Irvägar och hjälten som inte, lugnaktiga människor och folk som bedrar. Och,
ja, visst. Ja. Och hjälten önskar ju inte vara någon hjälte egentligen, utan det är ju så där vid tillfälle. Det är ju inte någon som söker hjälterollen liksom, på det sättet. Så vi ska slänga ut ur oss lite titlar då, som referens till det som vi kallar film noir, så kan vi börja med klassikerna då, Riddarfalken från Malta, som av många betraktas som den första film noir-filmen. Och sen har vi förstås Hitchcocks då, Främlingar på tåg, och Howard Hawks Den stora sömnen, och Billy Wilders Kvinna utan samvete, eller Double Indemnity kanske fler känner till. Och sen på 70-talet så kom ju förstås Polanskis Chinatown, och Scorsese hade ju inte varit regissör på det sättet han är regissör om det inte fanns film noir. Taxi Driver är ju en slags film noir film. Där kan man verkligen diskutera hjälterollen. Är det en hjälteroll eller är det en skurk? Liksom. Och sen alltså, regissörer som David Fincher och bröderna Coen och Paul Verhoeven, och oavsett vad man tycker om honom så är det ju film noir-filmer som han liksom gör i lite så här cheesy version.
Ja, de brukar kalla det för neo-noir, tror jag.
Neo-noir, alltså, ja, det kan man väl kanske. Ja. Ja, det är också 50 år efter det gjordes film noir-filmer, så det är rimligt liksom. Nej, men det är ju liksom en levande genre.
Genre.
Som det hela tiden kommer nya tolkningar på. Ja. Nej, men nog är det en genre alltid, får man säga.
Ja, efter Elefantmannen då 1980 så hade Lynch då ett möte med producenten Richard Roth över en kopp kaffe. Och Roth hade ju läst manuset till Ronnie Rocket. Vi nämnde ju den då i avsnittet om Dune. Och Ronnie Rocket blev ju aldrig filmatiserad, men den hade ju två parallella berättelser, kan man säga. En om en detektiv som går in i en mystisk dimension genom att stå på ett ben. Och en om en tonårig dvärg som genom en misslyckad operation blir beroende av elektricitet och blir rockstjärna under namnet Ronnie Rocket. Och Richard Roth tyckte att manuset var underhållande, men det var ingenting för honom att gå vidare med. Han frågade Lynch om han hade några andra idéer. Vad sa du?
Jag undrar om det är Lynch för att höra det ofta.
Ja, precis. Tack, men nej tack.
Men det blir nog inte jag.
Ja. Ja, men som sagt, han frågade då Lynch om han hade några andra idéer, om man hade någonting annat som låg i byrålådan. Och Lynch berättade ju då om idén till Blue Velvet, och Lynch, som ju såklart ville göra en film, la vikten på sin fantasi då om att gömma sig i garderoben i en flickas sovrum. Och för att ge berättelsen då ett bredare appeal så la han till då att möjligen så ser huvudkaraktären någonting som ger honom en ledtråd till en mordgåta. Och det här gillade ju Roth, som uppmanade och hjälpte Lynch då att försöka sälja in idén till Warner Brothers. Och snart så fick de ett go faktiskt på att vidareutveckla den. Men efter ett par versioner av manuset då, så lades projektet på is. För Warner tyckte inte om det de läste helt enkelt, och Lynch erkände att de här tidiga versionerna inte var särskilt bra, för de innehöll bara berättelsens mörka sidor och ingenting utav det andra. Den var liksom inte färdig helt enkelt. Mm. Och David Lynch och demonproducenten då, Dino De Laurentiis, blev ju vänner under inspelningen av Dune förstås. De Laurentiis producerade ju Dune. Och när de närmade sig slutförandet så frågade De Laurentiis Lynch om han hade några tankar kring nästa projekt. Och Lynch berättade ju då om Blue Velvet, och De Laurentiis sa att han kan tänka sig att finansiera det här projektet. Och det är ju fantastiskt, tyckte Lynch. Äger du manuset? Frågade De Laurentiis. Äger? Det är klart jag äger det. Det är ju min idé, jag har ju skrivit det, sa Lynch. Men det visade sig att Lynch inte alls ägde manuset längre. Lynch var ju avlönad av Warner när han skrev det, och det gör det till Warners egendom. Det fanns en standardklausul i avtalen här som man kallar för turnaround, som innebär att om en studio inte avser att utveckla projektet vidare så kunde andra studios under en stipulerad tidsperiod gå in och köpa loss det. Det innebar att under förhandlingarna med Warner så kunde Lynch ju faktiskt ha köpt tillbaka sitt manus och för en billig peng. Men att hans advokat då hade missat att upplysa honom om det. Så nu ägde Warner manuset. Men det som Lynch under ganska lång tid trodde var slutet då för Blue Velvet blev inte det. För att han träffade ju De Laurentiis, och De Laurentiis hade kapital att kunna köpa loss de här rättigheterna. Hmm. Och Lynch hade ju lärt sig läxan då med Dune, som han ju inte hade Final Cut på. Han gav De Laurentiis ultimatumet att han skulle ha Final Cut om de skulle göra Blue Velvet tillsammans. Inte för att han hade någon vidare förhandlingssituation direkt egentligen. Men De Laurentiis sa okej till det, och sen så bantade han filmens budget från 10 miljoner till 4.
Ja, han hade ju ett krav, ett motkrav då, De Laurentiis Och det var ju att han inte fick säga det till någon, för att då skulle alla hans regissörer komma och kräva Final Cut, och det ville han ju inte.
Ja, just det.
Så att jag tror faktiskt till och med att, han inte hade skriftligt Final Cut, men att han bara fick hans ord på att han fick Final Cut.
Så, så sänkte han budgeten och minskade risken.
Ja, precis.
Ja. Men det här var en ganska bra deal. Lynch var nöjd. Efter floppen då med Dune och den här låga budgeten som man fick då till Blue Velvet, så lämnades han i fred. Och De Laurentiis hade ju då 17 andra projekt igång, och det här var ju det utav alla som hade lägst profil. Och därmed så fick han sin frihet som han verkligen behövde.
Han hade lite som Coppola och Scorsese hade det i början på 70-talet där, innan alla mellanledarna kom in där. Nej, det finns nog inte någon producent som har större spännvidd än De Laurentiis, Dino De Laurentiis som han heter, tror jag i alla fall. Han skapade ju sin karriär då i Italien och gjorde ju bland annat flera Fellini-filmer, många av hans första mästerverk där, som La Strada och Cabirias nätter. Så byggde han ju upp sitt helt egen studio i Italien, men det floppade och han förlorade jättemycket pengar på det där, för att filmindustrin i Italien började gå ner. Och då fick han skänka det där mer eller mindre till italienska staten. Och sen tänkte han, då får jag väl sticka då till Hollywood. Och, där gjorde han ju, alltså han har ju blandat extremt erkända och respektabla filmer som Ragtime till exempel, med då Conan Barbaren, Barbarella och King Kong liksom.
Ja.
Så att han har haft en väldigt bred smak, om han nu liksom har låtit sin egen smak tala, det är jag faktiskt osäker på. Men han hann med att producera över 100 filmer, så att han fick ju prova hela smakpaletten, kan man väl säga.
Ja.
Han är ju en legende verkligen.
Ja, men verkligen. Och liksom regissörer då som David Lynch och Federico Fellini är ju otroligt nöjda med honom. Liksom.
Ja.
Så det här är ju någon som verkligen har... Det här är en stor producent helt enkelt.
Ja, det får man verkligen riktigt säga.
Och med backning då av De Laurentiis så skrev Lynch ytterligare ett par versioner av manuset. Och nu tog berättelsen skruv. Katalysatorn var helt enkelt Jeffreys upptäckt av det här avskurna örat. Örat är som en kanal, som en öppning eller en ingång, eller en sorts biljett till en annan värld. Om han inte hade hittat det så hade han gått hem och det hade varit slutet för berättelsen. Men fascinationen vid örat, när han väl hittat det, drog in honom i något som man måste upptäcka, menade Lynch. Under arbetet så lyssnade han om och om igen på Dmitri Shostakovichs 15:e symfoni, som också den leker med dramatiska kontraster mellan ljus och oskuldsfullhet och mörker. Shostakovichs 15:e är lång och har ju många passager, men jag tycker att vi kan lyssna på ett utdrag och därefter på Angelo Badalamentis musik till förtexterna, så ser vi likheten här. Jag vill passa på att påpeka den här sammansättningen i manuset som är så himla bra. Det är nästan som en berättelse av Hitchcock på 50-talet. Det är ju liksom en triangel då med en masochist, Isabella Rossellini, en sadist, Dennis Hopper, och en voyeur, Kyle MacLachlan. Och MacLachlans karaktär då går ju hand i hand då med Laura Derns. Hon är ju också en sorts voyeur. Hon leker ju detektiv och tar reda på en massa saker. Hennes pappa är ju polis. chef är han, ja, tror jag.
Detektiv.
Polis i alla fall. Men så att jag tycker det är en spännande triangel. Det var det jag ville säga då. Sadist, masochist och voyeur. Jag tänkte att vi kunde kika lite på den här rollbesättningen då. Kanske ska börja med huvudrollen Jeffrey.
Ja, jag har ju googlat hur man uttalar hans namn riktigt då, så vi kan ta med det. Du...
Ska vi ta en sån också en gång till?
Du får den här.
Nej, det är inte lätt alltså. McLachlan, eller vad säger man?
Det är faktiskt väldigt lätt.
Kyle McLachlan.
McLachlan.
Ja.
Det är som en whisky. Så att du har sagt det rätt hela tiden. Men hans mamma, eller hans familj, han har ju skotsk... Ja,
det var han är skotte.
Han har skotsk avstamning, så att det är därför han låter som en whisky. Typ. Och han kom ju precis som, eller inte precis, men det påminner lite om David Lynch, hans bakgrund. Liksom. Han kommer från ett hem med böcker och ett piano, om man säger så.
Mm-hmm.
Det är en klassiskt skolad bakgrund, väldigt trygg, och han är ju också väldigt ordentlig. Liksom han också spelar i nästan alla roller han är med i. Det är inte liksom som Pacino, Hopper och Nicholson, men ett okomplicerat intellektuellt övre medelklasshem där kultur tog mycket plats. Mamman jobbade på en skola och pappan var börsmäklare och advokat. Och Kyle tog så till pianolektioner och sånglektioner, och det var mamman som fick in honom på den här skådespelarbanan. Han hade annars tänkt sig att ta en major i business, men så blev han mer och mer lockad av det här skådespelet då. Och innan han fick rollen i Dune så hade han ju bara haft ett par statistroller. Och efter att Dune floppat så såg det ut som att karriären redan var slut egentligen. Och det var ju inte bara filmen som floppade. Alltså McLachlan fick ju också inga bra, han fick ju inga bra recensioner själv heller. Liksom. Så det var ju inte bara filmen som blev angripen, utan även han personligt. Och det var ju svårt att få några roller för honom efter Dune. Alltså det hade ju kunnat bli... århundradets genombrott, för att det var ju så stor roll och så mycket pengar. Liksom, så
ja, men verkligen. Verkligen.
Och
det,
men
jag förstår också det att det var svårt för roller, för han är ju inte en sån här typisk, var ska man sätta honom liksom? Det,
nej,
det
precis.
Blir de här,
ja, han kastades ju till Top Gun då. Men den fick han ju inte. Och han är ju lite grann en, ja, lite grann en typ helt enkelt.
Alltså
och,
Tom Cruise roll i Top Gun.
Jag är faktiskt osäker på om det var, eller om det var Val Kilmer. Och det hade ju varit lite roligt, för att Val Kilmer var ju egentligen David Lynchs första val till just den här rollen. Men han, Val Kilmer tackade ju nej, eftersom han tyckte att manuset var pornografi. Men han fick ju däremot då rollen i Top Gun. Så man kan väl egentligen säga att det gick med, blev som bästa möjliga resultat för både filmerna och båda skådespelarna egentligen.
Just det, ja.
Men det som du säger, alltså McLachlan är ju inte någon, han är ju inte någon schweizerkniv som man kan använda till allting, utan han, men den där liksom konservativa, klassiska uppväxten har väl kanske format honom och gjort honom till en, ja, till den han ofta blir då i filmerna.
Mm.
Och de har ju haft ett långt fint samarbete efter det också.
Mm, ja, verkligen. Twin Peaks.
En ganska rolig Instagram-profil för övrigt. Kan jag rekommendera att man följer.
Ja.
Och han skulle då komma att spela mot Laura Dern. Och att Laura Dern skulle bli skådespelare var väl inte någon sån här jättechock, kan man väl säga. Hon har ju verkligen fått in yrket i blodet. Alltså hennes pappa är ju Bruce Dern och hennes mamma är Diane Ladd. Och båda har ju haft långa fina karriärer och uppnått stort erkännande och flera nomineringar. Båda har ju för övrigt blivit Oscars nominerade.
Mm.
Och det är lite roligt då med Diane Ladd för övrigt, för att hon spelar ju Lauras mamma i Wild at Heart.
Jaha.
Det gick åt väldigt mycket läppstift i den där rollen. Jag vet inte om du kommer ihåg den där scenen. Smörjer in hela sitt ansikte i läppstift. Där.
Ja, de blir mer och mer galen, ja.
Precis. Ja, precis. Men det finns en väldigt rolig detalj också nu när vi alltid försöker att fläta ihop våra avsnitt här. För när Laura avlades, nämligen när Bruce och Diane spelade in en Roger Corman-film, faktiskt. De var nämligen båda med i The Wild Angels. Och det var väl under någon paus under inspelningen då som Laura blev till. Och hon växte ju som sagt upp då som... ja, det var givet liksom att hon skulle bli skådespelare. Hon var också barnskådespelare i flera filmer. Ibland i statistliknande roller, men även roller med repliker. Och flera där Diane var med. De skildes ganska tidigt, så att hon växte upp framförallt med Diane. Och sin mormor. Och hon har för övrigt, nu sa du att vad heter han, David Lynch har svenskt och finskt påbrå. Och Laura Dern har ju norskt påbrå.
Jaha.
Så. Ja, men hennes stora genombrott kom då i filmen Mask, som vi också pratade om i avsnittet om Tillbaka till framtiden. Du vet den där med Eric Stoltz och Cher. Filmen som har en sån här hollywoodsk gråtknapp. Och Blue Velvet blev hennes andra roll i en långfilm efter att hon blivit vuxen. Så det var ju precis som med Kyle MacLachlan, så var inte hon första valet. Men för båda då så var det deras andra film. Alltså Kyle MacLachlan sa ju det att det var ju hans det andra manus han läste var Blue Velvet. Det första var Dune, så att han hade liksom bara läst två filmmanus egentligen. Men Lynch ville egentligen ha Molly Ringwald i rollen. Och det är ju, det var alldeles för våldsamt för henne, och det kan man ju föreställa sig. Hon var ju en väldigt
tidy. Pretty pink, ja. Ja, precis.
Ja, precis. Hon var ju liksom väldigt pretty, kan man säga, på hela taget. Ja. Men det är ju en ganska spännande tanke med henne i filmen, tycker jag.
Ja.
För ja, Blue Velvet har ju
det är en sån roll liksom. Alltså precis. Det ska ju vara oskyldig och lite.
Ja, och den har ju inslag av sån här teen movie. Tycker man får säga. Och det hade ju definitivt blivit en ännu större kontrast med Molly, men Laura och Lynch, alltså hon gör ju här jättebra, hon är ju perfekt i rollen.
Ja, verkligen bra.
Och sen har ju de visat sig vara ett väldigt perfekt match också i resten av deras karriärer. De tycks ju gilla att jobba tillsammans eftersom de har gjort det så mycket då. Hon var ju 19 år bara när de spelade in den här, så hon var ju väldigt ung också.
Ja, verkligen. Vet du vad det första David Lynch sa till Laura Dern förresten? Hans första replik. Hon satt och väntade på hans kontor, och så kom han in och sa I gotta take a pee. Så försvann han igen. Okay. Och sen så kom han tillbaka då, och så började han prata om allt liksom från meditation till astrologi, och plötsligt så sa han bara att nej, men du får den här rollen. Så han behövde aldrig läsa för den ens. Det är roligt.
Intuition.
Yeah. She's seemingly the all-American, lovable girl next door, the high school sweetheart. She's the light. She's, you know, the positive side. These were all the descriptions he gave me for the movie. And some of them are tangible and some of them are abstract, you know, in terms of the light and the dark and, you know, the seeming perfect world and the underbelly of it.
Här har vi Kyle MacLachlan och Laura Dern tillsammans i en scen. Och innan det så behöver vi ta dagens engelska lektion också, därför att Robin på engelska betyder ju rödhake på svenska. Alltså den där fågeln som är med i filmens epilog.
Why are there people like Frank? Why is there so much trouble in this world?
Was our world, and the world was dark because there weren't any robins, and the robins represented love, and for the longest time there was just this darkness, and all of a sudden thousands of robins were set free and they flew down and brought this blinding light of love. Seemed like that love would be the only thing that would make any difference. And it did. So I guess it means
tänkte komma in lite på Isabella Rossellini nu. Och det var ju en ren slump då att Isabella Rossellini fick den här rollen då som Dorothy. För rollen skrevs egentligen då till blondisångerskan Debbie Harry. Vad tycker du om, vad säger du om det, Fredrik?
Men det är ju väldigt intressant. Alltså det hade ju...
Det är otroligt intressant.
Ja, alltså det hade ju... Ja, det är väldigt spännande. Det är en spännande tanke.
Just
som bedagad sångerska sådär som liksom... Ja, hon var kanske inte bedagad 86, men hon hade ju definitivt kunnat spela bedagad i alla fall.
Alltså, ja, verkligen.
Hon har ju en magnetisk utstrålning. Alltså.
Ja, hon hade ju precis också gjort den här David Cronenbergs Videodrome också, där hon ju också spelade sån här, ja, en form av femme fatale kan man ju säga.
Ja, ja, det hade kommit innan alltså.
Ja, 84 tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det är en jättebra film för övrigt.
Ja. Så, och efter det då, som ju, den är ju så märklig också, den filmen.
Ja.
och efter den rollen då så haglar det då med erbjudanden av liksom väldigt bizarra roller i olika typer av filmer.
Ja, men jag kan föreställa mig det. Jag såg en intervju med Courtney Love som efter att hon hade gjort den här Hustler-filmen om Larry Flint. Som ja,
just
det. Hon, jättebra rolltolkning. Men hon sa hon fick så jäkla mycket konstiga filmerbjudanden efteråt och spelade den ena narkade psykopaten efter den andra. Liksom. Så det var säkert samma som Debbie Harry upplevde här.
Ja, och det är just det, när de är sångerskor så får de ju en annan typ av ikon, liksom det byggs en annan typ av mytologi kring
precis,
dem. Liksom,
precis, sätt. Och det är säkert svårt också liksom, att man får ta ställning till om ska det vara skådespelare eller ska jag vara sångerska och vilken form av appearance vill jag ha. Liksom. Men det blir nog väldigt lätt att det växer omkring sig liksom.
Som sagt, då, Debbie Harry fick ju en massa märkliga rollförslag då, och Blue Velvet skilde sig ju egentligen inte från mängden, i alla fall inte vad det gällde det liksom, psykosexuella som nog var en röd tråd. Och en idé som Lynch hade då var ju att det skulle vara någon med en utländsk, exotisk framtoning, och då kom han fram till den tyska aktrisen då, Hanna Schygulla. Kanske mest känd från Fassbinders filmer, Maria Browns Äktenskap och Lille Marlene och så vidare. Men framförallt så ville Lynch ha Helen Mirren. Och Lynch var ju i New York då, och som vän då till familjen De Laurentiis så skulle han träffa en släkting på Dinos restaurang. Och de träffade några andra vänner till familjen där, och borden drogs ihop då. Och där kom David Lynch och Isabella Rossellini att hamna bredvid varandra. Och Lynch tyckte att hon var så slående lik Ingrid Bergman att han inte kunde hålla sig. Han sa, du är så otroligt lik Ingrid Bergman. Du skulle kunna vara hennes dotter. Han hade ingen aning om att hon var det.
Bra spottat i alla fall.
Ja. David och Isabella kom ju väldigt bra överens egentligen från första stund. Och Isabella berättade att hon hade kommit från inspelningen av filmen White Nights där hon hade spelat mot just Helen Mirren. Och David berättade ju då hur mycket han ville ha henne till huvudrollen i hans nästa film. Kanske kunde du koppla ihop oss? Och ett par dagar senare då så fick Isabella ett brev där David frågade, han hade liksom ändrat sig lite grann där och frågade om hon kanske ville prova att läsa för rollen. Så hon frågade sin ex-make Martin Scorsese om det. Och det finns ju ingen bättre med bättre instinkter för vad det gäller konst än honom. Och han sa då att hon borde gå och se Eraserhead. Scorsese var ju en stor beundrare utav David Lynch. Och Isabella Rossellini gick ju och såg den då och insåg hur stort det här gapet var mellan den och Elefantmannen som hon redan hade sett. Så det blev sen en läsning då mot Kyle MacLachlan, och ja, resten är väl historia kan man säga.
ja, det skulle ju bli ett samarbete, ja, alltså för att det skulle ju få konsekvenser långt utanför filmens värld kan man ju säga. Men det är ju fascinerande tycker jag med Lynch, för att han är ju verkligen modig i sina val av skådespelare. För första då väljer MacLachlan till Dune var ju en jäkla satsning. Och det här var ju då hans andra roll, och Laura Dern var ju också helt ny, och Isabella Rossellini var ju verkligen inte ny, men ett ganska oskrivet blad som skådespelare. Jo visst, hon hade ju världsberömda föräldrar då och var en väldigt erkänd modell, hon var ju verkligen en supermodell vid den här tiden. Men det hon hade gjort inom filmen var ju verkligen inte mycket utöver några små roller och den här White Knight som du nämnde med Mikhail Baryshnikov i huvudrollen. Sen var det inte så mycket annat. Eller ingenting faktiskt. Nej. Det var ens andra film i USA. Och när man tänker på att tre av de fyra bärande rollerna spelas av så pass nya skådespelare, så är det ju imponerande hur duktig Lynch var att se deras potential och så få det bästa ut av det liksom. Hon uppvisar också sin rolltolkning i ett otroligt stort mod och en sårbarhet som är helt enorm. Alltså just med sådana föräldrar, men det skulle man kunna tänka sig, och en modellkarriär, hon hade ju väldigt mycket på spel, och att gå in i en sån här roll kräver ju en väldigt tillit till sin regissör.
Ja, men verkligen, det är en risk helt klart.
Hit me.
Isabella Rossellini var ju en fotomodell, och i egenskapet av det så såg hon det som sitt jobb att porträttera glamour. Och där såg hon ju kopplingar då till sin karaktär i Blue Velvet, alltså Dorothy Valance. Hon såg henne som någon som en gång hade varit glamorös, men som nu var trasig.
When we did Blue Velvet, it was very important that maybe Dorothy Valance, the character, might have been glamorous, might have had glamour, but now it she was broken. I mean, I've always imagined her as a broken doll, you know, one of these beautiful dolls that you put in the beds, you know, with the ruffles and the hair completely done, but something had happened and, you know, the hair are all done, the makeup is falling off, the dress are... That was the idea of a broken doll.
Hon var som en trasig docka. En docka som man har tagit hand om och som hade fått den finaste platsen, men som nu har chanserat. Håret stod på ända och makeupen var utsmetad och klänningen hade fått sig en reva.
You know, so the glamour still, some of it was there and some of it was erased. Some of it was being raped, broken. Violently.
Ja, men som du säger, eller sa Fredrik, så gjorde ju Rossellini ett riktigt modigt val här när de bestämde sig för att göra den här rollen som Dorothy. Mm. För de visste ju egentligen inte hur långt Lynch ville driva hennes karaktär, och det har hon ju berättat om också. För det var ju inte helt tydligt i manuset.
Nej, okay.
Hon bestämde sig att det här skulle inte bara vara David Lynchs beslut, utan också vara hennes eget, så hon ville ta kontroll över situationen. Och det var inte helt klart om Dorothy bara var en sexsymbol. För det ville ju Rossellini undvika. Det hade ju varit genant, tyckte hon. Istället så föreslog hon att Dorothy skulle vara ett uttryck för ren desperation och fullständig utsatthet och galenskap. Mm. Och det gillade Lynch.
Ja, det tror fan.
I think that she's a great actress because she... somehow understands the human condition, and no matter what kind of strange situations, she's able to find these things and portray them.
Dorothy var ju en sångerska, och Lynch ville ju att hon skulle ha samma frisyr då som en country-sångerska. Och jag kommer att tänka på Dolly Partons jättekrulliga manen som hon har. Men när de satte på då Rossellini en peruk som de hade tänkt sig, så såg den väldigt mycket ut som just en peruk. Men på ett bra sätt. Så de behöll peruken och adresserade problemet att det såg fejkat ut genom att lägga till en scen då där hon tar av sig den i början av filmen. Och den scenen blev ju mycket mer än bara en förklaring. Den fördjupar ju karaktären ytterligare.
Det är jättebra.
Hon gömde sig bakom sin peruk och sin makeup och ville låtsas som att hon hade kontroll och att allt var som det skulle. En fasad av en docka, kan man säga.
Ja, verkligen. Det är superstarkt i filmen, tycker jag. Mm. Och hennes plågoande i filmen då, Frank Booth, han skulle ju komma att spelas av vår gamle vän Dennis Hopper.
Ja. Vi tar en liten sväng om. Det blir inte lika lång sväng om som Easy Rider, det kan vi lova i alla fall. Men det är ju värt att adressera det här då. För David Lynch har ju sagt att Dennis Hopper är ju så amerikansk, vilket jag tycker att det är väldigt intressant. För det är inte det första jag får på nät innan efter att ha sett Easy Rider. Men han har ju gjort... ja, mycket, mycket mer än bara Easy Rider förstås. Totalt faktiskt 208 filmroller trots hans, som vi ska komma in på, hans missbruk då. Och hans persona slår väl an hos något speciellt hos amerikanerna helt enkelt. Så här sa Lynch. Dennis är så amerikansk på ett skruvat sjukt sätt. Men varje amerikan känner Dennis Hopper och varje amerikan känner Frank som är karaktären i filmen då. 18 år hade gått efter Easy Rider och massor hade hänt. Ändå så är ju allting sig likt då när han går in i 80-talet. Med sitt levande så borde han varit död flera gånger om. Men som genom ett mirakel så hade han tagit sig igenom 70-talet med livet i behåll. Men med tanke på hans stora talang då så får man väl ändå säga att det var ett bortkastat årtionde. Mm. Frånsett roller då i Den amerikanske vännen och Apocalypse Now.
Ja.
I början av 1983 så irrade Hopper omkring från stad till stad i förhoppning att göra sig osynlig för sina förföljare. Maffian hade nämligen satt ett pris på hans huvud. På en parkeringsplats fick han plötsligt syn på en av deras hantlangare. Han blev alldeles stel, men när killen fick syn på honom fick han ta tjuren vid hornen. Så han gick fram och försökte få fram vad de betalade för honom för Hoppers kropp. I en klen förhoppning att han skulle kunna köpa sig loss ur knipan. Men när han inte fick tillfredsställande svar så drog han kniv mot den här killen som förvirrat sprang därifrån. Och inte det där Dennis Hopper, skådisen. Vad yrar han om?
Oj, oj, oj.
Hopper som var övertygad om att han skulle bli mördad tog in på ett hotell, ringde några vänner och satte igång med det som han kallade för en märkt mans sista orgie. Han höll på i dagar med kvinnor, alkohol och droger. Sex hade också lagts till listan av hans missbruk. Han initierade nu kokain intravenös, en kick som gick direkt upp till hjärnan, men Hoppers kropp hade vant sig så mycket att han behövde ta en ny kick bara minuter efter den förra. Han initierade heroin och kokain tillsammans i en så kallad snowball som bara ett år tidigare hade tagit död på John Belushi.
På Chateau-Marmont.
Ja. Vi knyter ihop våran berättelse.
Ja, vi fortsätter flät.
Ja, en västtysk regissör hade erbjudit Hopper att spela DEA-agent i Jungle Warriors som handlade om ett gäng bikinimodeller som hade kidnappats av en drogkung i Sydamerika. Hopper hade bara 17 repliker men skulle få mer pengar än på länge. Så Hopper åkte ner till Mexiko för att filma. När han kom till sitt hotellrum hade någon hällt upp tre järn med tequila som naturligtvis inte Hopper kunde motstå. Hopper menade senare att de var spetsade med LSD. Hopper insåg att han var på en ond plats. De som kom för att rädda honom blev torterade och kremerade. Han måste lämna hotellet. Han gick ut i den varma natten, klädde av sig naken och började onanera framför ett träd med målet att förvandlas till en galax. Det var en otroligt skön känsla. Han kände ormar och skalbaggar under skinnet. De försökte ta sig ut. Han såg mystiska ljussken och förstod att rymdvarelserna var på väg. Tredje världskriget stundade och Hopper skulle nu guidas av ett rymdskepp på sin naken promenad. Frågan vart han skulle gå. Tillbaka till USA eller till Sydamerikas spets?
Det är de där frågorna man ställer sig själv.
Ja,
står där och
när man försöker, är ute och spatserar i natten.
Ja, försöker bli till en galax, ja.
När gryningen kom då så greps Hopper av polisen och när de försökte täcka honom med en morgonrock så kastade han på marken och gick till attack mot sina förföljare. Han hallucinerade fortfarande på planet tillbaka till USA. Han var ute på vingen och släckte en brand och Francis Ford Coppola filmade honom inifrån planet. Väl i USA så checkade några av hans vänner in honom på rehab. Men det var en lång väg tillbaka för Hopper. På kliniken som han hamnade på då så medicinerades han väldigt tungt och drabbades bland annat av ett Parkinson-anfall och var i stort sett förlamad och senare så fick han delirium tremens. Han blev psykotiskt, hörde röster och i månader så fungerade han som ett varnande exempel för nykterhetsgrupper på rundvisning på centret. Så här går det när man missbrukar för mycket droger, sa de guidande läkarna. Hopper, övertygad om att han aldrig mer skulle kunna agera framför kameran, ville ta sitt liv. Han hade till slut nått botten. Och en vän då tog honom därifrån och en second opinion gav att Hopper hade felmedicinerat. Så när de reglerade det så kom Hopper långsamt då tillbaka till normaliteten igen. Nykter.
Vilken resa alltså.
Ja. Jag vet inte om det är ett minne som vi delar, Fredrik, men ja, jag vet faktiskt inte. Men jag har ju suttit i samma biosalong som Dennis Hopper. Känner du igen det?
På den där filmfestivalen som heter Popcorn, var det den? Eller var det på Stockholm filmfestival?
Nej, det var faktiskt, det var, den hade jag glömt. Men ja. Nej, det var på Stockholms filmfestival. Jag har slagit upp det här lite grann, men andra året var det 1991 alltså.
Ja, ja.
Och för Hopper tilldelades ett pris då för Lifetime Achievement.
Just det.
Och vi var då på biografen Lido på Hornsgatan. Det var en liten salong där. Jag tror att det faktiskt att det var den salongen där vi såg Reservoir Dogs också.
Ja.
Om jag ska vara. Men det här året, det här var alltså då året innan Reservoir Dogs. Och i den här lilla salongen då så kom Dennis Hopper in i jeans och skinnjacka och en jättestor cowboyhatt. Och i princip så såg han ut som sin karaktär då från Den amerikanske vännen.
Mm.
Och så hade han ju ändå en kurvig blondin med sig för just den åtsmittande röd klänning. Och hon just var bara halvans ålder typ liksom. Och så det jag minns allra mest, och han presenterade väl filmen, och så satte de sig liksom längst bak i salongen, och han var ju liksom han var faktiskt i hög form, han var så på otroligt bra humör. Så han höll på och skrek där in i salongen till maskinisten liksom, turn up the sound.
Ja, turn up the sound. Gud, jag har glömt allt det här.
Ja, det var Dennis Hopper. Det var, vet dock inte om han var drogfri.
Han
kanske bara
veta.
Gick på adrenalin, jag vet inte.
Ja, men vad var det egentligen, vilken film var det?
Ja, men vi såg den här filmen Backtrack, alltså, och det var ju för övrigt då någon form av neo-noir-thriller med Dennis Hopper själv och Jodie Foster i huvudrollerna, och ja. Det var ju Dennis Hopper då som hade regisserat den.
Just.
Och jag tyckte det är en ganska bra, rolig film liksom. Men det som var roligt tyckte jag också var ju att liksom, senare så har ju han om man tittar på den här filmen så står ju inte han som regissör, utan då står ju Alan Smythe som regissör, alltså ett namn som man använder för om man vill ta avstånd ifrån
ja.
Produkten.
Det är skrivbordsnamn som alla kan använda om de inte
ja,
vill.
Så man känner igen det där liksom, ja. Man bråkar med producenten eller bråkar med bolaget.
Ja, det är lustigt att du säger det, jag har helt glömt allt det här.
Ja.
Eller jag hade glömt det, men nu kommer ju faktiskt ihåg. Han hade ju en jävla stor cowboyhatt också i när Texas Chainsaw Massacre, vad det nu är, 7 eller någonting.
Ja.
Han är med. Han går omkring och har liksom hölster som pistoler med motorsågar i. Då har han ju också en sån där stor cowboyhatt.
Det är roligt att du säger det, tog upp just den filmen, för nu ska vi lyssna på ett klipp från David Letterman där han faktiskt nämner den också.
Jaha, låt oss höra.
1986 var det här, vi lyssnar.
Yep.
Now let me spend a second here talking to you about Blue Velvet. Now this was what a piece of work this was. Now that must have been fun filming that, right?
It was great.
Because you would just act like a maniac all day, right?
That's all I did.
Yeah.
Yeah.
And what were you? What was that?
What was it?
Yeah.
Well, actually,
Frank was nuts, and he had a canister and a face mask, and he was breathing stuff.
A lot of breathing. Yeah.
Probably actually, an asthmatic.
Probably. Yeah. Yeah. It was written as helium.
Uh-huh.
Which would have made it really different. David Lynch, who directed it, wrote it.
Yeah.
And helium changes your voice, and we had some there. It doesn't get you high, though.
Uh-huh.
And so I tried it, and I sound a little like Donald Duck. You know? And I said, David, it's really difficult for me to act with this, this helium. So if you want to dub that voice in later, let's go for it. But mm-hmm. right now, let me think of it as amyl nitrate or nitric oxide.
Mm-hmm.
And he said, what is that? And I said, just trust me on this one, yeah? Yeah. So that's what I did. I used a lot of Lee Strasberg's sense memory and went for it. But definitely disoriented my mind.
Yeah.
And
Now, was that as, and I don't mean offense by this, but was that as peculiar a character that you have ever portrayed?
Yeah, probably, yeah. Then there's Texas Chainsaw Massacre 2 that I did this last year.
Yeah.
That was pretty weird, too.
Yeah.
River's Edge is strange. I do strange parts, I must say. I'm
yeah, well, I want to talk about River's Edge here in a second.
Yeah.
But now you mentioned that you're not drinking anymore and you're not using any other kind of chemicals,
yeah.
But you had a period in your life, didn't you, where that was just like
that
toast
was,
for breakfast, right?
That was it, buddy.
Yeah. And I read an account of your life in a, I guess it was Vanity Fair recently. Yeah. Pretty rough stuff that you came through.
Yeah.
Yeah. Did you look at that period of your life as a huge mistake, or did you enjoy it when you were going through it?
Well, you know, it's strange to say, but for a while it worked. I mean, I always thought of it as a...
Oh, is that right?
I always thought of it as a creative, you know, release. Yeah. But
you were drinking enormous quantities of alcohol. Forget anything else.
Unbelievable.
So, like, on a day, on an average day, how much hard liquor were you consuming?
I was drinking about 28 beers a day and about a half a gallon of rum with a fifth of rum on the side just in case I, you know, didn't have any in the morning.
So at least a case of beer.
Oh yeah.
Ah, jag älskar hans skratt.
Ja. Man blir också nervös när man hör.
Ja. Ja, efter Hoppers rehab då, som tog ju lång tid förstås, så lanserades en tydlig nystart av hans karriär. Han gjorde tre roller back to back. Det var Blue Velvet, och så var det ju sportfilmen Hoosiers och River's Edge, vid flodens strand på svenska. Och den sista var ju ett mörkt drama då med en ung Keanu Reeves på rollistan. Mm. Och det här var de här tre filmerna som Hopper själv hade lyft fram då som ett form av startpaket. Mm. Men hans första film efter rehab var i själva verket då My Science Project från 1985. En ungdomsfilm där han spelar NO-lärare som skickas tillbaka i tiden då och förvandlas till en karikatyr utav Billy i Easy Rider. Jag förstår att han inte ville lyfta fram just den då. Men trots den förutmjukelsen så var det en viktig film. För alla trodde ju att Hopper var nedknarkad och liksom ett kort man borde undvika att satsa på helt enkelt. Så nu fick ju My Science Project då funka som en form av referens för honom. Att han faktiskt kunde klara och stå framför kameran. Mm. Ja, men tillbaka till castingen då, så enligt Michael Ironside då, tv-skådelsen, så skrev och för övrigt då med Scanners av David Cronenberg, och han gjorde väl en massa olika roller, men han menade ju att David Lynch skrev rollen då som Frank Booth till honom, men han tackade nej då han inte befann sig på en plats i livet där han kunde spela inom citationstecken då, en amnylnitrat inhalerande, knivsvingande våldtäktsman. Mm. Så när Ironside då hade tackat nej, så gick frågan över till Willem Dafoe, som även han då tackade nej.
Ja, alltså jag har försökt hitta varför han tackade nej, men jag har inte hittat något konkret på det. Det kan ju kanske bara varit en kalenderkonflikt helt enkelt, men jag har i alla fall en misstanke om att han ångrade sig, för att han skulle ju senare jobba med Lynch när han spelade psykopaten Bobby Peru i Wild at Heart. Ja. Och där är han ju sin version av en våldsälskande, skrämmande psykopat som ofrivilligt avslutar sitt liv efter ett misslyckat rånförsök genom att blåsa skallen av sig med en dubbelpipig avsågad hagelbrakare med en nylonstrumpa trädd över huvudet.
Ja.
Kommer du ihåg den scenen och ljudet när skallen träffar asfalten?
Ja, det gör jag. Och jag såg ju för övrigt då Fargo säsong 4 här alldeles nyligen, och där har de ju gjort någon form av, jag vet inte, de måste ju ha sett den här scenen i alla fall, för det är ju en av huvudkaraktärerna som gör samma sak, en snubblar på någonting.
Ja, just
någonting
det.
Och så.
Ja, nu säger du huvudkaraktär, ja.
Ja.
Sorry.
Ja, nej, det var inget... Det sätter sina spår i minnet, absolut. Robert Loggia då visade ju intresse för att spela Frank Booth. Och han var ju väldigt intresserad. Det är ju lite lustigt det här liksom. Alltså den där karaktären drar sig ju till sig. Det kan inte vara lätt för Lynch liksom, med alla de här galningarna som han har runt sig liksom. Men han var ju då väldigt intresserad av Loggia, och han var ju så intresserad att han dök upp då för en spontan audition, som han kallade det för. Så han satt utanför studion i timme efter timme, och efter 3 timmar så fick han höra att Hopper redan hade fått den här rollen. Och han blev då så förbannad att han skrek ut en sån svada med skällsord att den fastnade i David Lynchs huvud i flera år framåt. Och Loggia fick ju senare då spela antagonisten Mr. Eddie i Lost Highway istället.
Ja, ingen gick förgäves. Alla fick en roll.
Alla fick någonting. Ja,
ja precis. Och återkommer som psykopat en annan gång. Mm.
Tell him you won't tailgate.
Ever!
I won't ever
tailgate. Do you know how many fucking car lengths it takes to stop a car at 35 miles an hour? Six fucking car lengths!
That's 106 fucking feet, mister!
If I had to stop suddenly, you would have hit me! I want you to get a fucking driver's manual! And I want you to study that motherfucker! And I want you to obey the goddamn rules! 50,000 people were killed on the highway last year because of fucking assholes like you! Tell me you're gonna get a manual!
Get a manual. Ja, men kanske var det alla vändor kring vem som skulle spela Frank som gjorde att inspelningen redan hade börjat när Dennis Hopper kom ombord. Och Hopper fick ju via sin agent frågan om att göra rollen då som Frank, men råddes att avböja då den inte är någon form av inte någon personlig karaktär.
Nej,
det är inte en karaktär för en återkomst av en våldsbenägen alkoholist och narkoman. Han kommer ju inte att tas emot med öppna armar utav den amerikanska allmänheten, menar den agenten då. Men Dennis Hopper var ju konstkännare och kände till David Lynch och högaktade honom faktiskt. Dennis Hopper hade ju ingen aning om hur David Lynch hade hittat honom eller hur han var bekant med Hoppers tidigare arbete. Allt han fick var en förfrågan via sin agent och det var det, så att säga. Han visade intresse och sen så fick han ett meddelande om att han hade fått rollen. Ingen kontakt alls, personligen alltså. Så Hopper ville visa att han hoppar på projektet av rätt anledningar. Så han ringde upp David Lynch och Lynch satt åt lunch då med Kyle MacLachlan och Laura Dern och Isabella Rossellini. Och de pratade om inspelningen och lite av varje. Och sen så kom Hopper då in på att det här inte var vilken roll som helst för honom. Jag är Frank Booth, tydliggjorde han. Och Lynch återgick då till sitt lunchsällskap och berättade att det var Dennis Hopper som hade ringt. Lynch drog lite på orden och så sa han tankfullt: han säger att han är Frank Booth och det är ju bra, men jag vet inte hur jag ska äta lunch med honom. Och vidare så tänkte Lynch att det här är ju verkligen goda nyheter som kommer tillsammans med verkligt dåliga nyheter.
Ja. Det återkom ju det där I am that guy. Det var ju samma
ja.
Verkligen.
I det här, ja. Här kanske ligger lite mer bakom orden.
Ja, och gör en lite fall. Mer benägen att vara skeptisk liksom.
Ja. Ja, efter att åtminstone tillfälligt ha lämnat drogerna bakom sig så var det läskigt att börja agera framför kameran igen. För Hopper hade använt droger så länge och alkohol då, som en del av sin skådespelarteknik. Så att han riskerade att liksom gå tillbaka till gamla mönster när han skulle börja spela igen. Och lösningen blev då att återfinna metoderna som han lärde sig hos Strasberg och Actors Studio. Det handlade om att arbeta med erfarenheter från det egna livet. Och i Blue Velvet då, i rollen som Frank, så gör han ju en rörelse där han slår ut med armen och spretade med fingrarna och grymtade på något guttralt sätt liksom. Jag vet inte om du kommer ihåg.
Jo, jag såg nämligen från intervjun igår. Med Dennis Hopper när han berättade om det också.
Och liksom, han har ju berättat då att den rörelsen kom från när han tog LSD. För när han spretade ut det där med fingrarna och var påverkad så slog det gnistor ifrån dem. Så det var därför han gjorde det. Liksom.
Ja.
Och så var det ju den där inhalatorn då som vi hörde om tidigare. Den som Frank bär med sig och får sitt rus ifrån. Hopper nämnde ju det i det här klippet då. Men David Lynch hade tänkt sig att Frank då inhalerar, det han inhalerar är ju helium. Och Hopper sa att det blir man liksom inte hög av. Utan man pratar ju bara med en röst som Kalle Anka. Ja. Det är bara det liksom. Och Hopper testade att inhalera helium och prata, för det var faktiskt så Lynch hade tänkt sig allting, men det lät ju bara knäppt liksom. Ja. Så och han insåg ju då Lynch att han hade med en expert på området att göra, så att han fick ju ge sig där då och lyssna på Hopper. Och Hopper föreslog då att innehållet i den här tanken skulle vara nitratoxid. Och vad är det, undrade Lynch? Ja, det desorienterar hjärnan i några sekunder, och det är något som används i sexlekar. Antagligen som Hopper har använt sig av själv.
Ja, men jag tänkte vi kan göra ett experiment och se hur det skulle låta om det var, hade varit helium som han tog innan han skriker ut de här kända replikerna från filmen. Ska vi testa?
Det vill jag verkligen, verkligen höra på. Ja. Absolut.
Ja. Hello, baby. Shut up! It's daddy, you shithead! Where's my bourbon? Let's fuck!
För Hopper så var ju valet utav nitratoxid då mycket mer logiskt än helium. Vilken skum snubbe den där Lynch är som uppfinner en karaktär som inhalerar en gas bara för att ändra sin röst och inte för att bli hög. Vilken mörk och läskig karaktär det skulle ha varit, tänkte Hopper.
Det är lustigt att han tycker det var värre liksom.
Ja. Ja, men som sagt, Dennis var Frank. Det kan ju vara svårt för oss vanligare att förstå, men Hopper förklarade att emotionellt så var Frank en person som älskade otroligt mycket. Hans kärlek var så stor att han gjorde vad som helst för att få sin älskade. Han kunde gå så långt att han skar av öron och kidnappade barn bara för att få Dorothy då. Vi kan lyssna på Isabella Rossellini här igen.
I didn't know what Dennis Hopper was going to do, and I was singing the scene, and then when it was time for the camera was on him and I sang for him so he could react to me, I saw that he was crying, you remember, and I thought, oh, what a splendid actor he is, you know, to have made that leap, that in that moment he is in love with her and is crying, longing for her, wanting to be good or whatever. He was brokenhearted.
Hopper såg på Frank som en rockstjärna i sättet han förde sig på. Han rörde sig som en påfågel, menade han. Och som en rockstjärna så höll han ju låda. Karl McLachlan behövde bara stå där och reagera på Dennis Hopper när han höll sina monologer. Och han tyckte att Hopper var så otroligt rolig. Undrar om han inser hur rolig han är. Men McLachlan var liksom försiktig med och påpekade.
Förnuftigt.
Ja. Sällan har ju en karaktär haft så många bra one-liners som Frank. Men de kommer ju alla från Hoppers leverans också. De är ju inte bara roliga i sig själva. Och jag tänkte vi kan kika lite på dem. När vi gick på filmskola då, som var en form av internat, så hälsade vi alltid på dem i rummet bredvid med frasen "Hey neighbor."
We were just talking.
Oh. You're from the neighborhood.
Yeah.
Your neighbor.
Och så körde vi favoritrepliken. Din favoritreplik, ja, skulle jag säga. Let's hit the fucking road. När vi skulle ner på stan.
Ja, jag har inte...
Och den är skön att köra.
Nej, jag har inte slutat.
Hey! Let's hit the fucking road.
It's daddy, you shithead. Where's my bourbon?
Varje gång man kommer hem från jobbet.
Ja.
Hello, baby.
Shut up! It's daddy, you shithead! Where's my bourbon?
You receive a love letter from me. You're fucked forever.
You know what a love letter is? It's a bullet from a fucking gun, fucker! You receive a love letter from me, you're fucked forever! You understand, fuck?
Jag älskar faktiskt den repliken, för att den är så det är så David Lynch, så att
ja, den återkommer, kan man säga.
Ja.
You still alive, baby. Do it for Van Gogh.
Eller det här.
Let's fuck! I'll fuck anything that moves!
Nej, de här citaten är ju klassiska. Kanske för att de både är komiska och skrämmande samtidigt. Men nu var ju allting på plats då. Och inspelningen kunde väl egentligen bara dra igång.
Mm. I augusti 1985, alltså precis för 37 år sedan, så påbörjades inspelningen av det som skulle bli en omdebatterad klassiker.
Mm. Ja, i nästa avsnitt ska vi berätta om inspelningen av en film som innehåller scener av extrem utsatthet och hur den på något sätt kommer att slå tillbaka mot de inblandade.
Mm. Vi hörs nästa onsdag.
Hej, hej!
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was light from the stars.